Välkommen till Bomorrow-podden som ska handla om hållbart förebyggande arbete i bostadsområden. Det här är en del av Bomorrow, mötesplatsen om framtidens hållbara boende som ser tillsammans med HSB, Stadsutveckling Sundsvall, Sundsvalls kommun och flera fastighetsbolag i Sundsvall arrangerar. Jag som leder podden idag heter Anna-Karin Widehammar och är kommunikationsstrateg på HSB Södra Norrland. För några veckor sedan så höll vi ett webbinar om att arbeta förebyggande med integration och social hållbarhet i Nacksta och Bredsand i Sundsvall. Och tanken är att vi nu ska fördjupa oss i det här ämnet. Och därför har vi bjudit in några gäster som ska hjälpa oss att få ökad kunskap om hur man kan jobba med förebyggande insatser för att få tryggare bostadsområden med boende som trivs och är stolta över sitt område. Jag säger välkommen till Thomas Jonsson från GIF Sundsvall, Marlene Svensson från Sundsvalls kommun, Peter Gotthardsson från Lilium och Lin Orell, student vid Mittuniversitetet. Varmt välkomna allihopa. Och vi börjar med dig, Thomas. Du jobbar ju med hållbarhet och samhällsnytta inom fotbollen i Sundsvall. Vill du berätta på vilket sätt och hur det har med integration och trygghet i bostadsområden att göra?
Ja, man kan nog säga att det började där en gång i tiden, och det började vara 20 år sedan. Då fick vi en förfrågan om att komma in och skapa aktiviteter i just bostadsområdet Nacksta, för att det var en hel del råttor och förstörelse där. Och på så sätt startade då Back to Basics, som är vår efterskoleaktivitet. Så att där, med utgångspunkt ifrån det då, så startade också vårt ganska långa arbete med integration och trygghet. Och där jobbar ju vi då i samverkan med många aktörer, inte bara i Nacksta utan i alla stadsdelar där vi är aktiva.
Just det, du ska få berätta lite mer om det här sen. Men nu tänkte jag vända mig till Marlene. Du är ju processledare inom social hållbarhet i Sundsvalls kommun. Och jag har förstått att du jobbar med en ny strategi för social hållbarhet. Kan du berätta vad ditt uppdrag går ut på och vad som är bakgrunden till att Sundsvalls kommun satsar på det här?
Ja, bakgrunden till strategin det är att vi 2018 gjorde en socioekonomisk studie för att identifiera skillnader i levnadsvillkor bland invånare i Sundsvall. Och den politiska majoriteten beslutade i samma veva om en huvudprioritering för kommunen som handlar just om att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor. Och efter det så har vi jobbat då med två huvudspår. Det ena är en satsning från kommunen på ett antal utvalda bostadsområden. Och som många vet så har vi processledare från olika förvaltningar och bolag som driver utvecklingen i de här bostadsområdena. Och det andra huvudspåret, det är framtagandet av strategin för social hållbarhet, som du nämnde här. Och den handlar om att kommunens förvaltningar och bolag ska jobba gemensamt mot ett antal mål för att nå social hållbarhet. Och strategin har även den som huvudmålsättning att vi ska utjämna sociala skillnader i Sundsvall. Och den siktar mot år 2030. Och för att bryta ner den här stora och breda målsättningen till något mer hanterbart, så har vi i strategin delat in det i 4 målområden. Och inom varje målområde så finns då 4-6 mål. Och de målområden som finns, det är arbete, skola, hälsa samt boende, närmiljö, som är det sista målområdet. Och utöver de här målområdena så finns även ett rättighetsperspektiv som handlar om alla människors lika värde. Och det perspektivet ska genomsyra allt annat arbete som görs med strategin.
Ja, det låter väldigt långsiktigt då, till 2030. Med de här strategierna. Och det går ihop då med de här utvalda områdena och processledarna där, så att de jobbar med den här strategin också, eller?
Ja, men precis. Det här är ju långa processer. Vi vet ju att det här är ingen fråga som görs i en handvändning inom ett par år eller så. Därför har vi siktat långt. Och 2030 är också det år då Agenda 2030 har sina mål till. Då har vi maxat med det. Och jag har ett samordnande ansvar för strategin och för uppföljningen av den. Men den största aktiviteten som ska ske är ju ute i kommunens förvaltningar och bolag. Och här är meningen då att de ska prioritera resurser för att arbeta med att nå de här målen som finns i strategin.
Tack. Vi kommer tillbaka till det här, gissar jag. Men vi har också en representant från ett fastighetsbolag här, nämligen dig Peter, som är styrelseordförande för Lilium Fastigheter. Och i vårt tidigare webbinar som jag berättade om så hade vi bland annat besök av Rosina Akter, en fotbollstränare som fick ett ungdomsstipendium från just ert företag. Men jag har också förstått att ni har partnerskap med både Timrå IK och Blue Heroes Basketball. Så jag undrar om du kan berätta lite om bakgrunden till varför ni satsar på just den här typen av samhällspåverkan.
Ja, för oss är det ju väldigt enkelt som ett större företag i fastighetsföretag i Sundsvall att jobba med social hållbarhet. Det gör vi ju av både sociala skäl och naturligtvis kommersiella skäl. Och ska man få effekt som vi är intresserade av så vet vi ju hur viktiga just idrottsföreningar är för att ge ungdomar ett sammanhang, för att ge dem en uppfostran, för att lära dem att ta i, att jobba hårt, att få beröm och få kompisar och även få kritik. Så det är en uppfostrande verksamhet av kolossal format som vi naturligtvis både momentant och på sikt som större fastighetsföretag får en stor nytta av. Så att det är självklart för oss att jobba med de här frågorna. Något annat vore väldigt kommersiellt fel att inte vara med. Vi har partnerskap i väldigt många ytterligare föreningar än de du nämnde, bland annat GIF, STFF och så vidare. Och vi vänder oss i första hand till just idrottsföreningar som har en stor numerär, och där är ju fotboll och hockey överlägset.
Ja. När du säger att det är både av sociala skäl och kommersiella skäl, hur ser du att det kommersiella kommer in här? Jag tänker att många fastighetsägare kanske inte har knäckt den koden riktigt. Kan vi få lite mera hjälp?
Nej, men det är ju ganska självklart. Jag menar, som jag sa så är ju idrottsföreningarna och de som kanske tillsammans med skola uppfostrar våra ungdomar i högsta grad. Så att vi via idrottsföreningarna så får vi ju samhällsnyttiga medborgare som blir bra företagare, som hyr våra lokaler. Vi får anställda som bor i våra lägenheter och andra som bor i våra lägenheter. Ungdomar som kommer in på bostadsmarknaden som är liksom klara av ett vuxet liv. Och det är ju tack vare den uppfostran som sker i huvudsak i skolor och i idrottsförening.
Det låter som att ni tar ett stort samhällsansvar där och tänker väldigt på stor nivå, hög nivå.
Ja, så vi är ju väldigt långsiktiga och då handlar det ju om, ska man ha mycket fastigheter i en viss stad, då måste vara med och hjälpa till med att forma staden och i stadsutvecklingen. Och där i högsta grad är ju ungdomarna viktiga, och där gör ju de här föreningarna ett fantastiskt arbete. Mm.
Jättespännande. Med oss så har vi också Daily som är ekonomistudent vid Mittuniversitetet och aktiv inom ekonomiföreningen Sundekon. Och den drivs ideellt av studenter som pluggar ekonomi. Och då tänkte jag höra med dig, vad är din upplevelse av att vara ung och försöka komma in på en bostadsmarknad där det ju på flera håll finns sociala problem?
Precis, ja, alltså för mig så var det väldigt svårt att veta vad man vill ha i en studentlägenhet eller inte. Alltså, om man inte haft en lägenhet tidigare så var det väldigt svårt att se de här fördelarna och nackdelarna, vilka faktorer man skulle väga upp mot varandra. Och jag började plugga direkt efter gymnasiet, och detta då under covid-19, då var det väldigt rätt svårt att hitta ett bra boende. Då det var fler än vanligt som sökte runt om i Sverige, alltså under 2020. Och då var det så att man fick börja sålla ut fördelar och nackdelar med varje bostadsområde som faktiskt fanns tillgängligt. Och hur jag gick till väga var egentligen att ställa sig i bostadsköer så rätt tidigt som möjligt, direkt redan i gymnasiet. Och det viktigaste som för mig som personligen och som student, så är att boendet är väldigt nära till kollektivtrafiken om det är utanför stan. Om inte det är att det är väldigt nära till campus. Så det är väl det för mig som var nyckeln till att komma in på bostadsmarknaden, att ställa sig i kö direkt.
Och valde du då på flera orter också, eller hur tänkte du?
Precis, jag valde då på flertal orter eftersom jag inte riktigt visste vilket universitet jag skulle komma in på. Och då var det lite så här att, ja men vill man flytta, vill man inte flytta nu under covid, var det kul att, eller ja kul, det var väl kanske lite svårt med tanke på att de flesta var ju på distans, de flesta utbildningarna. Och alltså då under covid, så det var ju väldigt svårt att, ja men ska man flytta och lämna familjen eller bara sitta ensam i lägenhet? Ska man ha nära campus, ska man inte ha nära campus om alla lektioner ska vara på distans. Så det var ju lite svårt just där under covid då, att ha det beslutet.
Ja, det var ju många, många studenter som till och med flyttade hem under den tiden för att ha lite socialt liv. Och då är alltså, du tänkte mest på kollektivtrafik och närheten till campus. Så det är närhetsaspekterna som du valde efter. Men om man tänker liksom mera det här med att känna sig trygg och trivas i sitt boende. Vilka behov och förväntningar ska boendet fylla för dig om man tittar på de bitarna?
Ja, så det kan ju egentligen vara allt möjligt. Men personligen angående just trivselpunkten skulle jag vilja ha, ja, men väldigt anpassat efter studenter om det är det man väljer att gå efter som studentlägenheter. Och det är exempelvis hos grillställen som är öppet för boenden. Just det här med K2A exempelvis, de studentlägenheterna, det är ju att de har hyrbilar som man kan hyra under en viss tid. Så man inte har bil, då finns det EcoDrive och det beställer man genom en app och så vidare. Så det är sådana små saker också som tillför, alltså varför man skulle vilja trivas i just studentlägenheter. Och ja, men angående trygghetspunkten känner jag väl att det är väl upplysta områden. Skulle vara väldigt, alltså skulle vara väldigt positivt.
Till alltså du menar belysning helt enkelt?
Ja, precis. Ja, belysning i ja. Området. Att det är väldigt, det oftast är väldigt mörkt på vissa ställen. Så att det, ja. Det var väldigt bra. Och hjälpt till ganska mycket.
Och i dessa tider när vi ska spara på energi, då kanske kommuner och så drar ner lite mer på. Jag tänkte på det i morse när jag åkte från stan när det var mörkt fortfarande. Ja. Att det är inte lika mycket belysning som vanligt. Nej. Men det är också väldigt viktigt för att man ska känna sig trygg.
Mm. Så är det verkligen. Och en annan sak som jag själv har diskuterat med många andra studenter är att både jag och andra, att priset kan vara väldigt avgörande det hela. Exempelvis de nya studentbostäderna har ju kostat 1 000 kronor mer i månaden. Och då är det som att ska man välja den eller ska man välja de lägenheterna som de är kanske 60 meter bort som är 1 000 kronor billigare. Och det kan ju vara väldigt avgörande i de här tiderna, precis som du säger, att matpriserna har ökat drastiskt. Och det är som att ska man lägga 1 000 lappen på ett studentboende där lite fräschare eller ska man lägga pengarna på något annat, även fast de är inom samma område.
Har du något tips där till fastighetsägare? Ska man istället för att bygga nytt renovera och rusta lite äldre bestånd?
Ja, det kan jag väl tycka själv då, kanske. Och alltså egentligen utöver det här är ju som det här med de nya studentbostäderna. Att de har ju elbilar som man kan hyra väldigt billigt för att till exempel åka och handla. Och det är väl bara en sån sak att okej, man kanske skulle kunna lägga 1 000 kronor mer i månaden om man vill ha den här fördelen eller förmånen på sidan om, som exempelvis en elbil, för att kunna ta sig fram och tillbaka. Och den kostnaden på elbilen är inte alls dyr.
Är det någon av er andra i gänget här som vill ställa någon fråga till Li om det här? Vi som är lite äldre än vad hon är.
Ja, men jag och Malene kan väl ställa en fråga. Jag tänker på det här när du säger med kostnaden och sådär. Hur mycket, när du har betalat din hyra, ungefär hur mycket har du kvar att leva på då till andra saker?
Oj, jag brukar oftast lägga upp en liten budget på det. Men då brukar jag ungefär ta 3 000 kronor i månaden. För att oftast brukar ju studentlitteraturen ta över en stor del av CSN-lånet. Och sen hyran brukar ligga på kanske 3,5 eller 4,5 beroende på vart du väljer att bo genom K2 eller mitt hem då. så ska jag säga 3000.
Mm. Jag kan nämna där att i vår strategi för social hållbarhet så har vi ett mål som heter att vi ska väsentligt öka andelen som bor i prisrimliga bostäder till 2030. Och då är planen också att vi ska kolla på det här med hur stor kostnad har man och hur mycket får man kvar att leva för sen när hyran är betald.
Precis. Ja, det är också en väldigt bra, alltså jättebra grej, för att exempelvis som varför många studenter just nu väljer exempelvis mitt hem, det är för att man bor ju gratis eller kostnadsfritt under sommaren, då under den tiden man inte får CSN. Så det är också en väldigt bra grej som man har valt att välja just mitt hem i den här frågan.
Spännande. Om jag får backa tillbaka till Thomas, så har ju du jobbat i många, många år som du beskrev, och när vi pratar social hållbarhet så handlar det ju, precis som ni alla har sagt, om att jobba på lång sikt. Jag tänker, hur håller man liksom engagemanget uppe? Vad är det som driver dig i det här arbetet, Thomas?
Oj, engagemanget är ju, det kommer ju i många stycken av att man vill göra bra. Vi i GIF Sundsvall vill vara en organisation som skapar inkludering, som gör skillnad i samhället, som bidrar till välbefinnande och folkhälsa och inte minst bildning. Och även i form av att skapa en struktur där man kan börja som deltagare i exempelvis vår aktivitet Back to Basics och där ta steg mot ett eget ledarskap då, som leder fram till kanske ett inledande jobb där man får möjlighet att utvecklas som idrottsledare och som verksamhetsledare hos oss. Det brukar i sin tur vara väldigt attraktivt för andra arbetsgivare. Så att befinna sig i det här sammanhanget där man kan göra skillnad och där man också ser att det vi gör har en inverkan både i stadsdelarna och för individer. Det känns ju otroligt stimulerande att vara där.
Ja, vad gör det för skillnad för människorna du möter i de här projekten?
Jag vill säga att Back to Basics, där har vi ju en... Där välkomnar vi in barn till en aktivitet som då är gratis, som är efter skolan. Och där riktar vi oss till årskurs 1-6. Och det vi ser, och det som i viss mån kanske sårar lite grann, eller det blir ett litet ärr av det är att många kommer inte längre än till vår aktivitet, för den är kostnadsfri. Och vi vill ju så att säga slussa barnen vidare till föreningsverksamheten. Men då man inte liksom, då inte föräldrarna har de pengarna att lägga då på en ganska billig instegsaktivitet som fotboll. Som inte kommer med så stora kostnader i form av medlemskap och träningsavgifter, då märker det lite grann. Men då har de ju ändå aktiviteten som vi bidrar med i form av rörelse och alla utvecklingsdelar som det innebär att delta.
Men vad händer för en ungdom då som går ut årskurs 6 till exempel? Vad händer om de inte då kan vara med i era aktiviteter på grund av att de blir för gamla liksom?
Ja, det har ju försökt på sina håll. Men där är ju infrastrukturen en brist. Antalet hallar att ha aktiviteter i är tyvärr inte så många så att vi kan skapa aktiviteter för de barnen med något eller några undantag. Men har man då nått upp till den åldern, då får man ju åtminstone börja gå på fritidsgården. Så att aktiviteterna är inte slut. De kanske förändras en aning då. Men jag har ju en sån här med solskenshistoria som jag tycker mycket om att berätta.
Vi älskar solskenshistorier, så berätta.
Ja, det här är en i Nacksta, och det här var en sommaraktivitet som jag hade som man kan säga motsvara Back to Basics på sommaren då. Numera kallar vi den för spelbar. Och den gör vi tillsammans med bland annat Fritidsbanken då. Men det här var något år innan Fritidsbanken blev påkopplad, och det kommer en pojke, en ung pojke som kanske är 7-8 år, cyklande, och han ser oss lira. Jag frågar om han vill vara med. Han är inte ens som möter min blick, utan han cyklar bara vidare. Sen fortgår det här ett antal dagar, kanske 8-10 dagar, och till slut så stannar han med cykeln och ställer sig och tittar. Jag frågar då igen om han vill vara med och lira. Men han är väldigt tystlåten, den här pojken också. Och sen går det någon dag, och då kommer han en tid då det inte är några andra barn där. Och så tar han en boll och börjar lira lite grann. Och där någonstans sprängde han sin egen liksom gräns för vad han kunde göra. Då började han att delta, och den här pojken deltog i sommarens alla aktiviteter. Vi var för övrigt upp på Norra Berg och stod på teater också, där var han med. Han var med på alla aktiviteter. Sen då Back to Basics startade på hösten i och med skolstarten, då var han med, och sen missade han i princip inte en Back to Basics under flera år. Idag är han spelare i ett av våra juniorlag, och väldigt, väldigt duktig. Och det är från en lite överviktig tysklåten kille som inte kunde språket. Och har fått vara med och sett den här utvecklingen är ju helt fantastisk. Den här killen har för övrigt jobbat som ledare i våra sommaraktiviteter också. En fantastisk kille på alla sätt och vis.
Ja, det var en solskenshistoria. Jag tänker att sådana här förebyggande arbete i bostadsområden gör skillnad verkligen på individuell nivå. Men vad gör det för nytta på samhällsnivå? Den här pojken kommer det sannolikt att gå bra för. Men hur påverkar det liksom bostadsområdet där han kommer ifrån? Kan du se det?
Ja, alltså jag ser ju det utifrån att vi möter ju andra krafter, och det är ju kriminella krafter som verkar i motsatt riktning. Och kan vi vara aktiva, ha liksom aktiviteter på plats, se, bekräfta barnen, då får de en motståndskraft mot det här. Men vi vet också att de ekonomiska delarna där kanske de här kriminella nätverken erbjuder pengar för lite olika saker. Det blir ju ibland för attraktivt och liksom låta bli. Men ju mer vi är ute där, desto mer förebygger vi den här typen av delar. Vi stärker möjligheterna till att få godkända betyg, och det vet vi är en skyddsfaktor för barn. Klarar de skolan, då är sannolikheten för ett liv innanför samhällets råmärken mycket större. Liksom. Och vi behöver vara där, för att kan du bli inkluderad i en aktivitet eller i en verksamhet som innebär att du identifierar på något sätt med GIF Sundsvall, då får du också en acceptans bland andra som gör att liksom, är du en del av GIF Sundsvall så är du någon. Du är någon att räkna med. Att jag tror föreningars betydelse ute i de här stadsdelarna som har prövningar, som har utmaningar, de är otroligt viktiga. Och där är ju alla föreningar, alla aktörer fritidsgårdarna, alla som kan se och bekräfta barnen, otroligt viktiga aktörer.
Mm. Ja. Jag tänker dig Peter, ni har ju också sett det här och hur det kan liksom påverka bostadsområden och samhället i stort. Om du vill fylla på med något av det Thomas sa nu.
Ja, det är ju, jag tycker Thomas beskriver det väldigt bra, men det är ju en multiplikatoreffekt brukar jag säga. Jag menar, idrottsföreningar gör sitt, fostrar ungdomarna till bra medborgare som får bra arbeten på sikt och bidrar till samhället och som i sin tur fostrar sina barn. Man går och handlar i våra affärer etc. Så att det är verkligen en god spiral som börjar med för oss alla egentligen som verkar i ett samhälle, som börjar med idrottsföreningarna, och därför är det otroligt viktigt för oss att få vara med och synas i det sammanhanget som ett långsiktigt fastighetsföretag.
Mm. Och Marlene, från kommunens sida då, ni har ju de här fyra målen som du berättade om, där ett är hälsa till exempel och skola och arbete och boende var, va? Och allas lika rättigheter. Hur kan liksom kommunen gå in och hjälpa till? Om vi nu vet att det här är viktigt förebyggande arbete, på vilket sätt stöttar kommunen?
Ja, men först skulle jag vilja säga det här när vi pratar om effekterna på samhället i stort. Att förutom de effekter som det gör på enskilda individer och på bostadsområden som har utmaningar, så visar även forskningen att om vi minskar på skillnaderna i samhället så ökar tilliten och gemenskapen mellan människor i stort. Eftersom det då är lättare att identifiera sig med varandra och känna samhörighet. Och att den ökade tilliten också är positiv för ekonomisk utveckling och har samband också med lägre brottslighet och förbättrad hälsa generellt i befolkningen. Så att jag vill bara betona det, att alla invånare gynnas av att jobba med jämlikhet och med att utjämna sociala skillnader i samhället. Sen så pratar de om vad kommunen kan göra. Ja, vi har ju, om jag sa då, de här målen i våra strategi. Och rent konkret så handlar det om till exempel att minska andelen långtidsarbetslösa. Inom kommunen så har vi i år tagit beslut om att vi ska ha 250 platser där arbetslösa ska få anställning i ett år. Och de här 250 platserna finns på utspridda på våra olika förvaltningar och även vissa bolag. Tanken är att de då ska få en arbetslivserfarenhet, kanske komma ut, att inte ha försörjningsstöd längre och komma vidare. Sen har vi också ett mål i strategin som handlar om hälsofrämjande miljöer i områden med hög ohälsa. Och där kan vi ju identifiera vissa delar av områden där det är så. Och jag tänker också att kommunen kan bidra, för vi har många olika verksamheter som finns i de här områdena. Och som exempel så kan barn och utbildning kan satsa på skolgårdar och utomhuspedagogik för att förbättra hälsan i ett område. Stadsbyggnadskontoret kan jobba med grönytor för att göra det mer attraktivt att röra sig. Och kultur och fritid skulle kunna jobba med motionsspår i skogen och så vidare. Så det är saker som kommuner rätt konkret kan göra.
Mm. Vi ska börja knyta ihop säcken, men jag tänkte, Li, du som är ung nu och har lyssnat på de här olika inspelen. Hur tänker du, vad kommer att vara viktigt för dig när du blir färdig utexaminerad från Mittuniversitetet och du ska liksom ta nästa kliv ut i livet? Hur tänker du kring boende då?
Ja, inte någonstans där det är kallt i alla fall. Alltså, en image som de flesta ekonomstudenter och jag, alltså, som jag själv framförallt har, alltså jag ska ju läsa vidare inom marknadsföring, det är exempelvis att flytta till större städer som exempelvis Uppsala, Stockholm eller Göteborg. Men oftast har man ju lite den här American dream, och att flytta till storstaden är liksom här att göra karriär. Men då glömmer man också att vem ska vara marknadsledande här uppe i Norrland? Vilka bostäder finns det ändå här och vilka typer av karriärer kan man göra uppe? För jag tänker att om något så borde den marknad som finns exempelvis i Stockholm vara återvärd om inte mer här uppe. Personligen så tycker jag att boendet spelar personen inte alltså jättestor roll förutom det här med kollektivtrafiken. Ändå på något sätt känns lite tryggare. Att det är liksom inte jättemycket som händer om det området. Att det är ganska lugnt. Men mer att det finns chanser till jobb och chanser att faktiskt få göra karriär. Det är väl lite det. Och att det här med status. Det är ju någonting som faktiskt är väldigt... Alltså det är ju någonting som faktiskt är absolut just nu. Sundsvall har ju faktiskt blivit rätt så attraktivt under de senaste åren. Bara för några år sedan så kände jag... Alltså alla ville kände. De vill ju flytta till Stockholm och... plugga utomlands och inte stanna kvar. Men nu på universitetet så är det flertal som faktiskt valt att flytta hit till Sundsvall från flera olika delar i Sverige och tycker Norrland är allt mer attraktivt. Ja, och det är ju exempelvis bara för att nämna det här med satsningen näringslivet i Timrå, Skellefteå Kraft, mycket Luleå Tekniska och ja, men bara Umeå har blivit mycket mer attraktivt de senaste åren.
Ja, som studenter. Inte tala om Skellefteå.
Ja.
Ja. Ja, men spännande tankar. Stort tack till dig, Li, och tack till er andra för er medverkan. Och vi hoppas att du som har lyssnat på den här podden har fått en fördjupad insikt i vad social hållbarhet kan handla om när vi pratar om förebyggande arbete i bostadsområden. Den här podden spelades in den 15 december 2022. För Bomorrow, och den finns i Sears kanaler där poddar finns. Håll också utkik efter våra kommande event. I februari så kommer en ny podd och ett nytt webbinar om trygghet i boendet. Och i den stora Bomorrow-konferensen den 20 april så knyter vi ihop säcken ytterligare. På återseende!